En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i etern är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjugfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi författaren Anna Jakobsson Lund för ett samtal om att skriva fantastik utifrån sin hemort, om att berika fantasygenren med queera karaktärer och om det där med queer sågverksfantasy.
Rum, rum. Vet du vad det var, Milla?
Jag vet inte.
Det var vi när vi far norrut.
Gud vad bra du var på att göra billjud. Är det här något du lärde dig på 90-talet?
Jag har ju fått en systerson. Så att jag övar inför att han ska komma i någon slags eventuell bilålder, tänker jag. Och
ja.
Brummas runt.
Ja, så nu excellerar du redan innan det har hänt.
Exakt.
Ja.
Vi hörde också att jag sa att vi far norrut. För jag tänker mig att i Norrland, eller i norra Sverige, på norrländska dialekter, så säger man att man far någonstans istället för att resa någonstans. Och det tycker jag låter så vackert. Jag vill alltid bara fara runt.
Det gör du i och för sig redan.
Ja, ska
Mister
du säga
S.
som
I. Svart.
Ja, det är sant. Jag vill bara säga, ska du säga som flyttar utomlands och lämnar mig ensam i det här mörkret?
Ja, förlåt för det. Men du, vart är det vi har farit idag?
Jo, vi har farit upp längs med Norrlandskusten till Sundsvall, där vi har träffat Anna Jakobsson Lund. Eller rättare sagt, vi skulle ha farit norrut längs med Norrlandskusten och träffat Anna Jakobsson Lund. Men det fick bli ett Zoom-samtal den här gången. För vi skulle ju haft ett bibliotekssamtal där i höstas. Det är framflyttat till nästa höst. Men vi har ju snackat med Anna ändå.
Vad är det vi har pratat om?
Vi har pratat om queer science fiction fantasy, kan man säga. I min värld så känns Anna lite som en sån föregångare på den svenska fantasy-scenen för att skriva om queera karaktärer och relationer. Och hon har skrivit sedan 2011. Och hennes böcker handlar ofta om personer som på något vis bryter mot normer i den värld som de lever i. Inte nödvändigtvis samma normer som vi har i vår värld. Och förra året så kom den sista delen i en trilogi som hon har skrivit, som heter Metallsviten, som handlar om ett fiktivt samhälle, men som påminner om det samhälle som industrialiserades i slutet av 1800-talet i Sverige. Det är liksom ett samhälle i förvandling som hon har. Hon liksom inspirerats av den verkliga historien men skrivit in det i en fiktiv värld. Men den påminner väldigt mycket om Sundsvall och början av 1900-talet och sekelskiftet och samhällena på Norrlandskusten. Så det är därför hon har myntat det fantastiska begreppet queer sågverksfantasy. Jag menar, smaka på det. Queer sågverksfantasy. Visst får man upp bilder i huvudet?
Verkligen. Det är ditt nya favoritord för i år, va?
Ja, det är nog definitivt nyordet 2024 in i
Hoppas.
Svenska Akademiens ordlista.
Ja. Det är sällan man har användning för det. Så känner jag.
Men så är det, tänker jag, med alla banbrytande koncept och idéer, att det tar ett tag innan allmänheten hinner ikapp avantgardet.
Du har säkert rätt, men vi får återkomma till det här om 5 år. Får vi se om det är i allas mun.
Precis, och under tiden så får vi hålla till godo med intervjun som jag gjorde med Anna för några veckor sedan. Den här veckan träffar jag Sundsvallsbördiga författaren Anna Jakobsson Lund, författare till bland annat fantasyromanen Equilibrium, lättlästa böcker om sex och relationer för Hegas förlag och såklart Metallsviten, fantasytrilogin om ett fiktivt samhälle som påminner om sekelskiftet Sundsvall och som avslutades med Järndagar 2023. Varmt välkommen till Bögbibblan podcast, Anna.
Tack så hemskt mycket.
Det här känns som en sånt äntligen-tillfälle. Äntligen är det dags. Det känns som att det var dags i flera år för att den här intervjun ska bli av. Och vi skulle ju ha setts i november, det blev inställt och nu äntligen sitter vi här, visserligen på Zoom, men ändå, vad roligt att det äntligen händer.
Det känns väldigt bra att äntligen få prata med dig.
Vad roligt. Jag har ju följt dig länge på sociala medier och vet ju lite vem du är, vad du håller på med och vad du skriver om. Men för de som inte har mött ditt författarskap ännu, vem är författaren Anna Jakobsson Lund?
Men jag är en författare från Sundsvall, så jag har en stadig Norrlands koppling i mitt författarskap. Jag skriver väldigt mycket om klass och makt. Tycker väldigt mycket om att skriva science fiction och fantasy med lite olika världsbyggen där det ofta då finns plats för queera karaktärer, men också för queera frågor på olika vis. Och det är väl där någonstans jag befinner mig. Jag tycker om att hoppa mellan genrer. Jag har skrivit dystopisk trilogi, systemetrilogin. Jag har skrivit Equilibrium och Metallsviten som du nämnde, och också en rymdopera med väldigt med lite yngre karaktärer. Och hela tiden i mina världsbyggen så känns det som att för mig så vill jag gärna skriva fram världar där queer som begrepp kanske inte riktigt finns. För att det är mer variationen i det vi skulle kalla för queer känns mer som normen i de världarna. Där någonstans tror jag befinner mig.
Vad spännande. Man hör ju att det finns liksom outtömligt med liksom böcker och material och texter att prata om som kommer ur ditt författarskap och det föds många nyfikna frågor hos mig. Vi ska försöka hinna med så mycket som möjligt idag, tänker jag, och ta avstamp i din senaste bok eller din senaste trilogi, Metallsviten. Den handlar ju om rövare och domare som tvingas samarbeta i ett fiktivt samhälle som påminner om Sundsvall för drygt 100 år sedan. Och du har kallat den för sågverksfantasy. Vill du berätta mer om vad sågverksfantasy är?
Ja, men det är ju ett begrepp som jag fick från en läsare, bokbloggare som jag också är bekant med. Vi pratade mycket om vad den här typen av litteratur skulle kunna kallas, för det är alltid roligt med fantasy, är så otroligt brett. Och det här att skriva en fantasy som ligger ganska sent i historisk tid. Många klassiska episka fantasies är ju väldigt feodala och man vill gärna läsa in kanske en medeltida världsbild när man läser en fantasy. Equilibrium som du nämnde, den är också en fantasy där vi hade någon läsare som tyckte det var fruktansvärt störande att det fanns en cykel. För att det kunde man ju inte ha i fantasyböcker. Och jag tänker att det beror väl på vart man förlägger sin handling. Och vi har ju också det här med urban fantasy från en modern tid. Men just det här att sågverkseran i Sundsvallstrakten det är en historisk tid som jag som är uppvuxen i Sundsvall har inte så jättemycket relation till den, trots att den finns så nära. Vi har liksom en stadskärna som fortfarande ser likadan ut. Vi har Vi har liksom en, att vi finns där vi finns har så mycket att göra med vår relation till skogen och till de sågverk som låg liksom som ett pärlband längs hela kusten. Det fanns liksom hundratals sågverk och nu finns norra Europas två största sågverk en bit bort från oss uppe i Ångermanland och de sågar mycket mer än de här sågarna gjorde förr. Och det anställer många färre människor. Så någonstans är också det här att sågverksdöden som man pratar om, där människor slutade jobba på de här ställena och det istället blev stora fabriker, har ju att göra med hur vi har det med välfärden och välståndet i Norrland idag. Så jag var liksom nyfiken på det där samhället och ville utforska det på något vis. Och när jag hade börjat skriva ett tag så pratade vi om vad är det här då? Och så kom just det här begreppet sågverksfantasy. Det låter ju himla roligt. Det är ju kul att säga för folk blir ju liksom lite så här, men vad är det för någonting? Det har jag aldrig hört talas om. Nej, för att jag har hittat på det. Och det är ju, det, då kan man säga det, att om du ska läsa en sågverksfantasy i år så tycker jag att du ska läsa den här. Det är alltid bra, men lite sales pitch också.
Jag tänker i vår tid av branding så är det väldigt smart att liksom uppfinna sin egen genre.
Precis.
Den här utspelar ju sig i Näsviks stadsstat, bland annat. Jag tänkte att det var att träda in i den här världen var som liksom en uppslukande upplevelse i sig. Och under de dagarna jag läst då, framförallt Blynätter, den första delen, så har jag kommit på mig själv med att liksom, när jag inte läser, liksom tänkt på den här världen eller liksom, ja, men du vet, längtat lite tillbaka in där. Hur var det att lära känna den här världen som författare?
Ja, men det är ju häftigt när man gör ett världsbygge som ligger så nära den egna hembygden. Jag hade ju skrivit ett par, jag har skrivit en tre, fyra böcker som var med lite mer världsbyggen där. Jag antingen hittade på väldigt mycket eller fick researcher från andra platser. Och den här tar ju liksom Spjärnäsvik, heter ju Näsvik på grund av att det är ett gammalt namn för Sundsvall som används av ja, jag kommer inte ihåg någon av våra klassiska författare. Benämnde det så. Och staden är ju lite grann som den var. Jag har liksom de gator som nämns och de små byar som nämns. Alla byarna runt om Näsvik har samma namn som de har egentligen. Och de platser som ligger strax söder om Näsvik där det mycket utspelar sig, det är liksom min egen hembygd. Jag bor ju en bit utanför stan. Så jag kunde liksom gå förbi på mina promenader när jag går och tänker på boken så går jag förbi den där kyrkoruinen som finns med och jag kan åka förbi på herrgården och kolla lite grann och liksom insupa den själva naturen och det geografiska. Och det gör ju att det kommer på något vis närmare och jag blir liksom sugen att lägga in olika små byar. Man blir lite sådär, plötsligt blev jag lite hempatriotisk som jag inte brukar vara och det var ju kul. Och sen samtidigt bygga, inte en historisk fantasy och inte en historisk roman utan en värld där det är fri i världsbygget att låta saker hända i en annan ordning. Stan har brunnit i den här historien också, precis som Sundsvall gjorde, men inte kanske i samma tidsram för att man ska kunna få med både arbetarrörelse och den här branden som egentligen skedde tidigare. Och jag behöver inte heller vara så liksom låst till vilka karaktärer som får vara med eller så. Så att det, men jag tyckte det var ett roligt världsbygge att vara i. Och jag tycker ju om när världar är lite som en karaktär i sig själv. Både Equilibrium och Metallsviten är ju sådana böcker där jag vill att man ska längta tillbaka, inte bara till karaktärerna utan till världen också. Det är min typ av bok. Jag är inte så mycket, alltså jag kommer ju oftast inte ens ihåg handlingen i mina favoritböcker. Någon frågar varför ska jag läsa den här boken som du tipsar om så mycket? Ja, men det är så bra karaktärer och de är på det här stället, de är i den här staden som är så där cool. Ja, men vad handlar det om då? Jag vet inte, kommer inte ihåg riktigt, men det var bra, jag lovar, det var inte tråkig handling, det kommer jag ihåg, men jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände, för det är ju inte så himla viktigt. Så att, ja, därför blir jag glad när någon tycker att det är liksom ett ställe att längta till lite, även om det är skitigt och orättvist och inte så kul alltid. Dåligt väder är det ofta också.
Ja, det har jag verkligen tänkt på. Det är så här, skvätter och stänker och det klafsas och är blött och kallt. Blåser
Precis.
mycket.
Ja. Ruggigt. Det finns tre eller fyra olika sorters vinter. Liksom.
Ja, just det, torrvintern och ja, det finns, ja, just det, jag har också tänkt på att det känns väldigt specifikt för den här världen.
Ja.
Det låter ju som att det varit en spännande upplevelse för dig att liksom utgå från din hemort när du har skrivit. Har du fått några reaktioner från andra läsare med anknytning till Sundsvall?
Ja, men folk tycker att det är kul. Det är liksom roligt att få läsa om sin egen hembygd på ett vis och att känna igen sig i liksom stan och så. Och jag tror att men det märker man ju på alla deckare som utspelar sig i olika städer, att det är ju någonting att få befinna sig i sin egen stad. Det är också roligt när man ser läsare som kanske, jag hade någon läsare ner från Skåne som tyckte att liksom, ja, men det kändes ju som ett vagt norrländskt landskap. Och då tänker jag att ja, om någon skrev en massa ortsnamn nerifrån, liksom, utanför Lund, så skulle jag inte heller veta att alla de fanns på riktigt, för det är 100 mil. Men det är roligt också när man kan då introducera den här världen för kanske läsare som aldrig har varit i Sundsvall och definitivt inte har varit i Harv utanför Sundsvall. För att det är en by på 8 hus liksom. Så. Men det är många från stan som har tyckt att det varit kul. Så. Även om jag har ju inte, det är inte som att jag har min största läsekrets här. Men de jag har här som har läst tycker att det är skoj. Att det går, och lite det här att man kan göra något lite roligare med en stad som kanske inte är. Vi har inte en sån kultur kanske i stan att vi har en jättehög självkänsla kring våran stad. Vi glömmer liksom bort att vi bor i en stad som har en ganska, på ett vis, ruskig historia, eftersom de här vackra husen som vi alltid går förbi och inte tittar så mycket på bygger på att människor blev förtryckta. Men det är fortfarande en stadskärna som är helt unik, och vi har storstrejken, och vi har liksom en att arbetarrörelsen på något vis hade sin vagga här. Och vi har också väldigt nära ändå Ådalen 31 och sådär, som är historia som vi borde titta på närmare, tycker jag. Men det är lite så med mig. Om jag tycker att någonting borde lyftas, då stoppar jag in det i någon bok någonstans och hoppas att det ska ta spjärn hos någon.
Den här trilogin har ju du arbetat med i några år och Blynätter, den första delen, kom ut 2019. Och nu avslutas den med trilogin med Järndagar. Hur känns det att lämna den här världen?
Jo, men det var vemodigt. Det var ju eftersom jag också skrev, jag skrev ju en bok emellan Blynätter och Silvergryning också, så att jag har ju hållit på med den länge. Och den har också, det tog ett tag innan jag kom igång. Ofta när jag får en bokidé så börjar jag skriva på en gång. Men att jag ville skriva det här som jag liksom lite så bombastiskt kallade för metallsviten redan från början, det har varit med mig ännu längre. Så att det känns lite, det känns väldigt vemodigt, och det känns också lite som att i och med att jag skrev från min egen hembygd så lämnar jag liksom inte riktigt historien. Mina barn stör sig på att när vi går på stan så pekar jag ut olika hus och frågar vem bor här, vem dog där. Liksom så, vi åker förbi min dotters dopkyrka och jag säger vem är det som är begravd här då? Så, inte här är du döpt, utan här ligger en fiktiv person begravd. Lite så. Att det gör ju att jag kan återvända lite till världen. Så att det har lagt sig som ett litet raster över min egen hemstad. Att det liksom, de här karaktärerna spatserar omkring där på något vis. Liksom så. Men det, nej, det var väldigt. Det är alltid svårt att avsluta en serie. Dels mentalt, men också det här med att det måste bli rätt. Det är ju en serie som slutar dåligt, spelar ingen roll hur bra den har varit, om den inte slutar på ett sätt som känns sant. Det kan ju sluta olyckligt och det kan sluta liksom hemskt, men det får inte sluta med blä. Och det tror jag liksom, att bara avsluta en bokserie, vilken som helst, och få till det så att man känner att här tar man liksom ett bra avslut, ett bra avsked av de här karaktärerna som kommer att funka, både för mig som författare, men också slå an någonting hos de läsare som ändå har. För de här karaktärerna har liksom, det är många som har engagerat sig i dem. De är ju inte kanske de mest lättälskade karaktärer alltid. Så. Men när man väl får dem in under huden så vill man nog någonstans att det ska bli ett avslut som känns rätt. Så det är mycket sådana tankar när man ska avsluta en trilogi. Men nu känns det som att, ja, nu är det ändå länge sedan boken gick till tryck, liksom sista boken gick till tryck. Så nu har jag börjat liksom släppa taget om den, men det tar sin lilla tid.
Det känns lite sorgligt för mig som fortfarande är i den här världen att liksom höra att du har släppt taget eller börjat släppa taget om den. Jag tänker på det här, det är inte bara Näsviks stadsstat du har skapat som värld och det finns också en intergalaktisk akademi i ditt författarskap och det finns Porto de Luando i Equilibrium till exempel. Och just det här med världsbyggandet verkar vara något som uppskattas i recensioner till exempel, eller kritik så där, som du har fått. Hur går du tillväga för att skapa dina världar?
Men på ett vis bygger de sig själva och på ett annat vis så tänker jag att jag är ju själv, jag är statsvetare i botten och har jobbat med offentlig sektors utveckling i 20-25 år. Vilket är, det låter som en konstig grej för en författare, men för mig så är det som att jag såg en masterclass om världsbygge där man pratade om att man börjar från planeten. Man måste bestämma vilken slags planet man är på, hur kontinenterna ligger och hur vädret då blir för att kontinenterna ligger på ett särskilt sätt och så vidare och så vidare och så vidare. Och för mig är det, jag brukar säga det när jag föreläser att så kan man börja, men jag börjar inte så. Och det är alltid någon i salen som säger ja, men det är det logiska sättet. Och för mig är det liksom helt, hur kan man ens tänka så? Jag börjar ju liksom hos karaktärerna när de börjar visa sig för mig. Vad behöver de för slags värld? Hur ska världen se ut för att jag ska kunna visa med mina karaktärer det jag vill visa? Och då, ja men Näsvik hade ju väldigt mycket, där finns det ändå väldigt mycket historiska kopplingar. Att ja men jag vill få in en arbetarrörelse. Och när jag började bygga i den så kände jag att, ja men hur var det nu då? Det var ju inte bara arbetarna, vi har ju nykterhetsrörelsen också. Ja men jag kan behöva någon karaktär som kommer utifrån, jag kan behöva bara beskriva nykterhetsrörelsen på ett sätt genom den här karaktären. Och det växer liksom på. Och sen finns det ju det här magisystemet som alltid är mitt. För att vara fantasyförfattare så är jag kanske inte så superintresserad av hur saker och ting funkar rent logiskt i magin. Det är också sånt som vissa bygger, liksom stora system. Och jag är mer så här, ja men det skulle vara himla käckt om det här kunde hända nu. I första versionen så liksom, ja men väldigt många saker som jag behöver ska hända, händer. Och sen när man börjar arbeta om så, oh, det blir ju inte riktigt logiskt. Om det funkar så här, så kan det inte funka så där. Därför måste jag ändra en av dem. Lite som att man ska aldrig mecka med att någon kan resa tillbaka i tiden. För då kommer man att få massa problem med att varför reser du inte bara tillbaka i tiden och ändrar det här nu då? Du som kan det. Man måste hitta en magi som är lagom mäktig. Och som i mitt fall med metallsviten också ger lagom mycket. Liksom, den kostar ju på. Det här är ju ingenting som man... Magi är ju inte roligt om man inte liksom ger den en baksida. Så magi som bara är magi, det är trollerishow. Medan magi som ger någonting åt en berättelse och ger något djup åt en karaktär, den måste ju komma med någonting. Att det kostar på något vis att använda sin kraft. Liksom så. Och att hitta att det sen då liksom går ihop med världen och det man vill bygga känns ju väldigt viktigt. Så att karaktärsutveckling och världsbygge går väldigt mycket ihop. I Blynätter till exempel så, vi möter ju Finn som är rövare. Och som inte, han har ju inte speciellt mycket. Han får ner alla sina ägodelar i en väska. Och han är ju dessutom alltid på jakt efter att få färre ägodelar. För att han klarar ju inte av att spela om pengar. Han måste göra det och det går alltid inte så bra. Så. Finn skulle inte hålla med om den här beskrivningen, men vi som läser ser ju att det är så. Och han, i början så är det liksom, det är lerigt, det är kallt, det är liksom, de bor i några av Vinas tågvagnar som faktiskt står utanför en herrgård söder om Sundsvall. Och det är liksom så himla skitigt. Och sen vänder historien och Finn blir ju mer och mer indragen i handlingen. Och blir liksom mer och mer fast och känner sig mer och mer trängd. Och ju mer trängd han känner sig, desto finare blir miljöerna runt honom. Så att han till slut, i slutet av boken, är liksom i en miljö som är otroligt mycket höga tak och takmålningar och så många stolar runt ett bord så att det känns omöjligt att någon ens ska kunna känna så många människor och bjuda på middag. Och han blir mer och mer och mer obekväm och mer liksom låst. Och jag tycker om att jobba med de kontrasterna. Att liksom, det där skitiga, det finns en frihet i det för han känner sig hemma där. Och ju finare det blir desto mer. Och det är ju någonting som jag kan se när jag liksom har lagt ut en historia och skrivit ett par grov manus och sådana, arbetat om det ett par gånger. Att oh, men här finns det något kul. Det kan vi förstärka. Jag förstärker att det liksom, jag börjar beskriva, jag vet att han är i den här fina miljön, men jag börjar beskriva den mer. Och så kopplar jag den lite till att när han är som mest stressad, det är då han ser de här sakerna. Så kan man jobba med världsbygge, liksom så.
En sak jag har tänkt på är att det verkligen är genom karaktärerna som världen presenteras och upplevs. Att det inte är där storslagna, så här, i begynnelsen fanns det och så. Eller lite som du beskriver, att det går liksom inte utifrån och in, utan det är verkligen inifrån och ut man upptäcker världarna. Det kanske är det
Ja.
att få följa med det som känns så organiskt och levande.
Ja, men jag hoppas det. Jag tänker att det är lite grann, det är ju karaktärerna som är det viktigaste för mig i grunden. Och att beskriva en värld som är annorlunda från vår, samtidigt som den är väldigt naturlig för den som bor där, det är ju, tycker jag, en klurighet. Och det kan vara en klurighet när vi pratar om att mina världsbyggen ofta är naturligt queera också. Hur lyfter jag fram det så att läsaren som kanske, man vet ju hur en bok läses. Man läser in att karaktärer är vita, man läser in att de är cis, man läser in att de är straighta för att det är vad normen säger. Men hur lyfter jag att det här är någonting som avviker från vår verklighet, men inte från karaktärernas verklighet? För ibland vill jag ju liksom låta det bli skavigt, att någonting, liksom, att en identitet inte riktigt hör hemma någonstans. Men ofta så vill jag istället lyfta, hur vore det då om vi inte la så mycket vikt vid, om vi tittade på liksom kön, sex och relationer som vi tittar på orientering. Att det finns de som håller på med orientering så mycket så att de är på O-ringen och bor liksom och har bajamaja i en vecka för att de vill orientera så jävla mycket. Och så finns det de som hatar orientering och ingen tycker att det är en konflikt. Alla förstår att man kan vara olika när det gäller orientering. Och då tänker jag liksom att mina världsbyggen ska vara lite grann sådana, fast när det gäller just sex och relationer och kön. Att det är inte så mycket någonting man reagerar på. Men att skriva det på ett sådant sätt så att läsaren ändå reagerar på att ja, men det är så här det här världsbygget funkar. Men det räcker ju inte med att jag till exempel vet saker om mina karaktärer. Det är inte okej att som författare säga, ja men den här karaktären är gay. Nej, du har inte skrivit fram det så du kan inte komma efteråt och säga. Utan
Det låter
det måste
bekant.
liksom skrivas in. Ja, jag säger inte att det har hänt i verkligheten, men vi vet att det har hänt i verkligheten. Och det räknas inte.
Vad heter det? På så vis tycker jag det låter som att dina böcker har en slags utopisk potential, att de pekar fram mot en annan möjlig värld som kanske inte är så belastad eller tung liksom av de liksom hierarkier och det förtryck mot olika liksom personer som finns i vår värld.
Ja, både och tänker jag liksom så. Ibland, jag vet inte, det kanske mest är med det queera som jag försöker göra det lite utopiskt. Men sen finns det ju otroligt mycket, det finns funkofobi och det finns ett enormt klassförtryck ofta. Det finns rasism, men jag kanske inte väljer att lyfta det. Det är jättebra att vara i rymden till exempel för att lyfta rasism, för då kan man ha liksom motsättningar mellan olika arter och så behöver man inte förstärka vilken grupp det är som är utsatt för rasism genom att skriva den här boken. Så att rymden är ett väldigt bra ställe att hålla på med sådana där grejer. Men just att det kan fortfarande finnas, liksom, vissa saker vill jag liksom belysa genom att visa på en konflikt och andra saker kan jag mer känna att det här kan man belysa tydligt genom att visa, ja, men om alla bara som är på det här sättet bara fick vara det utan att man lyfter på ögonbrynen så skulle världen faktiskt verkligen kunna se ut så här. Det är inte svårt. Liksom, så.
Vi möter ju i Metallsviten, så möter vi Elsa som är döv. Och i Equilibrium så har vi Ari som är icke-binär till exempel. Det finns ju på så vis, tänker jag, att du gör plats för erfarenheter som kanske vanligtvis inte får jättemycket plats generellt i litteraturen och kanske inte heller så mycket i viss typ, i alla fall, av fantasy-litteratur. Liksom, vill du berätta mer om varför det är så viktigt för dig att jobba med de här personerna eller de här karaktärerna?
Jag tror att det är en kombination av att jag har ofta ganska mycket karaktärer. Jag skriver ju gärna från flera perspektiv. Jag gör det liksom svårt för mig om jag kan. Jag tycker om att skriva om gäng och då vill jag gärna att alla ska ha sin egen utveckling och sin egen point of view. Så tre, fyra point of views i en bok är ju inga problem. Eller det är ju jättestora problem, men jag vill gärna ha det så. Och det gör ju att det ganska fort blir det så här, ja, men vad vill jag skriva om för person? Jag vill ju skriva om en person som känns ny för mig, som jag vill utforska, som jag vill vara med. Visst, det finns ett, jag har ett underliggande, det känns viktigt att människor kan spegla sig i mina böcker och att människor som inte kan spegla sig ändå får se, ja, men till exempel om man ska beskriva tidigt 1900-tal, jag vill gärna ha med en person som, ja, men Elsa är döv, hon blev tagen från sina föräldrar av ingen anledning annat än att hennes föräldrar var resande och hon själv är döv. Hon blev placerad på institution. Det är ju en typ av uppväxt som många hade på den tiden. Det är liksom en viktig historieskrivning. Och samtidigt så var det som att jag inte... Jag sätter mig liksom inte ner och tänker att jag ska skriva om... jag ska skriva om fyra huvudkaraktärer. Varav två ska vara män som gillar män. En ska vara Aero. En ska vara döv. Utan när de har funnits med ett tag så känner man att... Ja, men det här är ju... Ja, men det här tror jag om Elsa. Det känns som att hon har nog den här bakgrunden. Hon har nog rest med Tivolit och hon har nog och så liksom så, ja, men det är nog så att hon är döv och så blir hon det. Så. Det är inte någonting som är liksom så himla uttalat från början, utan när man öppnar dörren för att många kan kliva in så gör de det. Då hittar ju liksom hjärnan på folk, inte bara människor, jag hittar ju på aliens också, som är på lite olika sätt. För att det, ja, det är roligare så, tänker jag.
Mm. För den som inte har läst så mycket fantasy förut till exempel, så kanske man som liksom först tänker mest på de här klassiska Sagan om ringen och Harry Potter exempelvis. Och det är ju böcker som kanske har mer så där sagoväsen eller liksom väldigt vad ska man säga, tungt fantasy, liksom långt in i andra världar. Men i dina böcker så upplever jag att du liksom utforskar världar som ju ligger ganska nära vår egen på ett sätt. Men där reglerna för vad som är möjligt eller inte ser lite annorlunda ut. Och man kanske möter, ja, det är de här rövarna och någon spågumma och skojare och illusionister och så. Liksom människor som även i vår värld liksom ju tänjer på vad som är möjligt att se och göra egentligen. Var kommer ditt intresse för de här människorna ifrån?
Jag vet inte. Det är ju också sån där grej som jag har alltid läst mycket fantasy och alltid liksom fascinerats av världar där människor just tillåts vara. Men min favoritbok när jag var liten var Ronja Rövardotter. Det är ju liksom en ganska knepig historia om en flicka som är uppvuxen i ett kollektiv. Liksom. Ett jävligt skäggigt kollektiv dessutom. Jag menar, det är liksom en rolig värld där hon får, och just eftersom det inte finns något samhälle runt. Pippi är rolig också, men Pippi är så här, det finns ett samhälle som försöker hålla henne nere och hon gör massa knas, medan Ronja är mer extremt fri, hon är alltid rätt. Hon kan aldrig göra fel, vilket hon kommer bli en odräglig vuxen. Men liksom, hon är ju en person som får vara den hon är, och det tycker jag liksom är någonting jag har burit med mig. Men jag tycker det är fascinerande just det här med människor som på olika sätt lever alternativt eller kanske ses som något annat än Svensson. Och jag har alltid burit en slags egen inre rädsla för att bli en sån här som står och grillar på sommaren och pratar med grannen och bara umgås med barnens kompisars föräldrar. Och jag har inte riktigt själv vetat var den rädslan kommer ifrån, för att jag kommer från en stadig, liksom stabil medelklass bakgrund, ganska liksom tråkigt så, och jag tog ju lång tid för mig att förstå mig själv, eftersom jag mitt queerskap är så, jag har varit så gömt för mig på något sätt. Så att jag har inte riktigt förstått det där. Så att det var egentligen med Equilibrium där jag hade liksom stött på det här. Jag stötte på en person i något reportage, i någon bok som liksom inte definierade sig binärt. Det var första gången för mig. Det här var kanske 2015 eller någonting. Det var första gången som det dök upp och jag kunde som inte riktigt sluta tänka på det. Hur funkar det och hur har man liksom... Hur skulle livet se ut om man inte följer de här mallarna? Och det blev liksom Ari som huvudperson att liksom trycka ifrån. Om jag nu, i den första bokserien så skrev jag ganska mycket för att trycka ifrån olika könsstereotyper. Och så blev jag nyfiken på om jag har en karaktär som inte som inte har liksom ett tydligt binärt kön, utan har ett annat kön. Hur ser det ut och hur känns det? Och hur skriver jag en sån karaktär inifrån? Och samtidigt då utforska min egen syn på kön och på mig själv och på det här med att inte riktigt passa mellan mallarna på något vis. Och sen har det bara vuxit att när det finns något jag vill utforska så dyker det ofta upp en karaktär som har såna egenskaper som jag kan liksom känna för och se mig själv i eller se andra i och fortsätta och liksom. Och det har ju också funkat bra ihop med läsarna. Läsarna, mina läsare, jag tror ju att jag har liksom så på något vis slipat fram en läsekrets som tycker väldigt mycket om just det där. Nu finns det ju otroligt mycket ny, modern, framförallt science fiction, men även fantasy från USA som har ganska queera världsbyggen och som har liksom, det finns jättemycket sånt nu. Men på den svenska marknaden kanske det inte har varit lika mycket och det har inte hållit på så himla länge. Och den här kombinationen av liksom det svenska, som till exempel Metallsviten, är ju en sån bok som kanske inte skulle ha kunnat skrivits på engelska för att den har sånt svenskt historiskt anslag. Liksom så. Jag tror den kombinationen har liksom funkat med mina läsare också. Så att då blir man ju lite, alltså det är ju uppmuntrande att känna att människor som läser mina böcker ser på mina karaktärer på samma sätt som jag, med samma liksom milda blick på något vis och vill ha mer. Så att det är väl en, det snurrar väl, hade man mött väldigt stort motstånd så vet jag inte om jag hade kunnat fortsätta på samma sätt. Men nu känns det som att det här är ett kontrakt vi har skrivit, jag och mina läsare. Att man ska inte, jag kan bli lite trött när jag läser en bok som jag gillar och säger så här, fast åh, vad mycket straight det var här nu, det är så tråkigt. Så. Och jag tänker att man ska liksom inte behöva bekymra sig om det när man läser mina böcker. Att det ska liksom inte vara en grej. Man ska alltid kunna känna att man landar i det. Att det finns många olika karaktärer. Och man kanske inte tycker om alla. Man kanske börjar tycka att någon karaktär är dålig representation eller någon, jag lyckas inte med allt. Men då ska det ändå vara liksom det här, man ser att det är ett anslag. Man ser att det är mycket folk. Det är inte den här liksom alibi-karaktären som ska liksom på något vis bara stå för allt queer någonsin. Liksom. Utan de är olika. Olika bra skrivna och olika vettiga. Och även skurkar liksom kan vara queera. Det är inte, liksom, det är inga hjältar bara. Liksom så. Mitt intresse för mina karaktärer, det kommer nog från att jag ska leva med dem i ett år, minst. Då måste de vara lite roliga. De måste ge mig någonting och tugga på.
För vem skulle du säga att du skriver? Är det främst en queer publik?
Nej, alltså, jag tänker att jag skriver för en publik som tycker om att läsa queera böcker, men jag blir väldigt glad när jag har några, så alltså, vi är ju som ett gäng. Det är ju lite underground det här med att ge ut på eget förlag och ge ut den här typen av fantastik i Sverige gör ju att man får liksom en typ av läsare. Och jag har en typ av läsare som också läser väldigt klassiskt, som läser väldigt, alltså som är väldigt duktiga på vad det egentligen står i Sagan om ringen. Det är inte liksom någon jag har sett filmen kunskap, utan man har liksom läst saker runt och man vet väldigt mycket och man är väldigt noga med sin fantasy. Och som ändå tycker att det funkar det jag gör. Jag är ju liksom, skriver inga hårda fantasyvärldar, jag har inte mörk, liksom stabila magisystem. Jag tänker att jag skriver för människor som kan acceptera att läsa fantastik, för det kan ju inte alla. Det är ju lite av en sån här genre där folk som läser enormt brett, som läser allt från ganska finlitterärt till deckare och feelgood, kan ändå säga, ja men inte sånt. Där går min gräns. Och då har jag tänkt att får man bara tag i, råka läsa Blynätter, så ska det vara tillräckligt mycket fantasy för att man ska känna att det här var ju skoj. Men tillräckligt liksom, det ska vara tillräckligt i bakgrunden för att man inte ska liksom behöva ha en massa förkunskaper och förstå hur man läser infodumpar om magisystem för att liksom ta sig framåt. Så egentligen så skriver jag för en läskrets som gillar fantastik eller kan tänka sig att läsa fantastik och som också är väldigt karaktärsdrivna och som tycker att det är såklart att man måste gilla queera karaktärer, annars kan man ju liksom, tycker man att det är jättekonstigt att liksom tre kan vara i relation med varandra, då kan man inte läsa vissa av mina böcker, det går ju inte. Men numera så är ju läsarna är väl människor som läser böcker är väl några av de öppnaste vi har. Alltså det finns ju väldigt många läsare som just har kanske mött queerhet, även om de själva inte är queera, allra mest i böcker. För att böcker, till skillnad från filmer, som man måste kunna sälja dem på stora marknader och så vidare. Böcker kan ju få vara queera, och speciellt ungdomsmarknaden och fantastikmarknaden har ju varit queer nu ett tag. Så att jag tänker att böckerna är ändå för alla, om man kan acceptera att det kommer att vara. Och det kommer att vara, jag skriver ju sex, det kommer att vara sex scener i mina böcker. Det spelar ingen roll, queer eller inte queer, är man pryd så kommer inte det att funka. Och det tycker jag, det är okej. Okay. Det behöver man inte, man behöver inte tycka att det är bra, man behöver inte skriva, eller man behöver inte läsa dem. Jag hade någon bokklubb någon gång och de hade tyckt jättebra om Equilibrium, det var ett gäng lite yngre som sa det. Men och varför? Det var den första frågan jag fick. Varför var du tvungen att ha med en sexscen? Ja, men det är en kärlekshistoria. De hade sex, jag vägrar stänga dörren på en viktig scen. Och så deras bibliotekarie sa det, ja, jag hade inte läst den här innan, och så läste jag den och så kom jag fram till sexscenen och så tänkte jag, oops. Men långt innan den här scenen så är det en person som blir klyvd på hälften. Jag går väldigt närgånget in på hur det luktar och hur armen ramlar av gräset och Ari blir väldigt illa berörd av det här för att det är en viktig scen. Du läste den och tänkte inte oops. Och bibliotekarien sa, ja, nej, det gjorde jag ju inte. Och så fick hon ju fundera på då varför hon inte gjorde det och vad skillnaden är på att vara närgången i en extrem vidrig scen som ingen människa ska behöva se och sex som många människor ändå någon gång kommer att ha, oavsett om de är unga eller gamla. Så att jag tycker att det är jag vet inte, jag tänker att jag skriver för människor som tycker om när det händer lite saker som man kanske inte har förväntat sig, cyklar i fantasyvärldar och folk som har sex med varandra, typ så.
Vad heter det? Det finns ju onekligen så stor, vad ska man säga, queer-potential i fantasy eller fantastik. Hur upptäckte du de möjligheterna?
Jo, men jag tror att det var, men dels. Men dels med Equilibrium, att det var så tydligt att ja, men här finns det inga regler, jag kan skriva dem själv. Och dels att jag också att det kom en del väldigt bra queer-litteratur, framförallt och science fiction, där man kan känna att ja, men så här kan man ju också göra. Det här blir logiskt. Framförallt när vi pratar framtid eller när vi pratar rymd, så blir det otroligt logiskt att inte ha ett världsbygge som är normigt på vårt sätt. För att det finns ingen inre logik i att vi lägger så stor vikt vid det här. Och det finns inte, till exempel som väldigt många författare av ny litteratur från USA som är science fiction, låter ju folk benämna sitt pronomen eller sin könstillhörighet ganska tidigt i ett samtal, eller har det som en så här markör. Och det finns väldigt ofta mer än två olika typer av markörer, just för att det känns ju inte logiskt om man har bott i helt olika stjärnsystem, man har utvecklat helt olika kulturer. Varför skulle det vara så logiskt att vi fortsätter och har bara de här två? När vi historiskt sett har haft flera och vi kommer förmodligen då i framtiden att ha flera. Och jag som det som jobbar med flera olika arter, jag brukar säga det att om det inte är avgörande för dig när du ska bli kär i någon, hur många armar personen har, att fyra kan vara lika bra som två, så kommer ju förmodligen kön att vara underordnat också. För att om du kan ha sån stor variation så att du kan bli kär i någon med fyra armar eller någon med två, så kommer någonstans pan att vara någon typ av norm. Framförallt om du blir kär i folk som inte använder sex som reproduktion, till exempel. Så att det är lite där att vissa, jag vet inte, det finns ju massa science fiction som inte alls utforskar det här. Massa science fiction som tycker att det är jättespännande att utforska vad skulle hända om vi hittade en kultur som består av spindlar. Alltså att man har en annan del av hjärnan som är igång, och det är också kul. Men jag tror att det är det här, vi som skriver någon slags samhällskommenterande science fiction och fantasy, den här upphängningen på att det är skillnad på sexorientering, den tror jag vi har stört oss på nu ett tag, alltså som samhälle. Och då blir det naturligt att vi också kommenterar på den. Och det, för det, de är också starka, det finns också väldigt starka liksom klass och liksom även en del rasism, liksom kommentarer i de här historierna. För att det är sådana frågor som är viktiga för samhället just nu. Och god science fiction och god fantasy ska ju ta upp samhällsfrågor. Det tycker jag är liksom, det finns ingen anledning att inte göra det just eftersom man styr över sitt eget världsbygge.
Du har ju skrivit fantasy sedan 2015, eller hur? Och i min värld så känns du som liksom lite av en föregångare när det gäller fantasy med queera karaktärer. Jag vet inte om det är sant eller inte, men hur har scenen för queer fantasy förändrats sedan din debut?
Jo, men jag tycker det har hänt väldigt mycket. Jag kan titta på Equilibrium och tänka, idag skulle inte jag skriva den så. Jag skulle nog skriva den modigare eller mer annorlunda. Den kom liksom innan hen var ett etablerat ord. Så att jag valde att inte använda det ordet i min bok för att jag var inte säker på vart det skulle ta vägen. Och när man lägger 70 papp på att trycka en bok själv så har man liksom inte riktigt råd med att den ska bli cancellad för att den inte funkar för samhället. Liksom så. Och idag har jag inte, skulle jag inte göra så. Så att jag tycker att det har hänt jättemycket. Det har kommit jättemycket bra, lite mognare liksom queer-litteratur. Sen finns det ju den som är, det har, jag kan tycka att det kan vara lite tråkigt att det har också kommit en våg med väldigt mycket romantik. Där, liksom, där det blir väldigt mycket fokus på samkönad kärlek och det blir väldigt mycket fokus på att det är vad queerhet är. Och kanske också att liksom, man får vara ett kärlekspar, men man får inte vara en skurk eller en hjälte som bara råkar vara icke-binär eller bög eller något annat. Liksom så. Och där kan jag tycka att det är, liksom, det är ju en start på någonting, men det finns en omognad i det där det liksom alla andra typer av karaktärer får andra historier och inte bara kärlekshistorier. Men det är så, det är ju så mycket lättare att kommentera, att kolla, jag skriver om queerhet när jag skriver en samkönad historia och där liksom kärleken är det stora. Och det är såklart knöligare att få in det naturligt på andra sätt. Men det är också på gång. Och både den svenska marknaden och den anglosaxiska tycker jag är roligare nu än vad den var för några år sedan. Så.
Vad roligt att höra. När vi pratade tidigare inför det här samtalet så pratade vi om att skrivandet som ett sätt liksom för att utforska sig själv. Och jag tror att du till och med sa då att ibland springer texten före. Vill du berätta mer om vad skrivandet har gett dig personligen?
Jo, men alltså, det är väldigt mycket så. Jag upplever att jag har inte förstått mig själv och sen har jag skrivit och sen går jag tillbaka och så tittar jag på mina karaktärer när jag har liksom förstått någonting och så inser jag, jaha, det var det de försökte berätta för mig. Och där jag, ja, men jag har skrivit väldigt mycket stark platonisk kärlek och liksom tänkt att det, jag hade en period när jag liksom hittade hem i det sen och insåg att det är väldigt viktigt för mig att ha andra typer av relationer än kärleksrelationer och sexrelationer. Men sen är det ju också så att sen vi talades vid inför den här intervjun så har det hänt mycket. Och nu har jag liksom också insett att samkönad kärlek och sex kan vara för mig. Så jag har ju plötsligt har jag ju hamnat i en annan situation med en partner och sånt som jag inte trodde att jag skulle kunna få. Men just att det här, ja men intresset för queera karaktärer har ju alltid funnits av olika anledningar, inte bara för att jag behöver hitta mig själv. Men det har blivit en viktig del och det är också någonting som i mitt nya projekt som jag sitter och jobbar på, där skriver jag in en karaktär som liksom öppet är fetischist för att det är en av mina viktigaste queera identiteter och där jag har fått jobba ganska mycket med liksom hur jag vill skriva henne för att jag själv har gjort väldigt mycket utveckling i de senaste åren. Så. Och där det också blir viktigt för att det är en ovanlig, men det där är att jag skriver, visst, nu, då blir det own voice, så jag skriver in min egen identitet, vilket gör att jag får liksom tolkningsföreträde. Men det är också så att det är väldigt ovanligt med fetischister i populärkulturen, och de är oftast väldigt illa. Det finns väldigt mycket stereotypt och väldigt illa behandlat, vilket innebär att det här blir en viktig karaktär som kanske kommer att stå ganska ensam ett tag. Och då vill jag ju liksom på något vis att det ska bli väldigt rätt. Det är så. Och så har jag bara min egen erfarenhet någonstans att utgå från. För att det är inte som att det finns en massa forskning och en massa intresseorganisationer och en massa kunnande där man kan göra någon annan research. Så att jag tycker att det blir viktigare och viktigare för mig att aktivt utforska karaktärer som jag kan lära mig någonting av eller som kan visa någonting av mig. Men redan tidigt så var det som att då skrev jag ju, ja, men jag visste inte varför jag skrev karaktärerna, och sen har det visat sig att det borde jag ha förstått. Så det är spännande med skrivande, för jag tänker inte att jag är en så terapeutisk skrivande, och jag hittar på helt egna världar, och jag skriver ju inte självbiografiskt alls, för det tycker jag skulle vara så himla tråkigt. Men sen ändå så är det ju, man skriver ju med sin själ, så den säger ju någonting om en. Så. Och det är väl det som tänker jag är en bra karaktär också. Det är mycket av författaren som finns på olika sätt i en karaktär.
Du säger att man skriver med sin själ och det tycker jag låter väldigt vackert och genuint och men ändå sårbart. En sårbar plats att
Ja,
skriva från.
men det är ju det. Man kan ju dölja det genom att hitta på en massa världsbyggen, men det är ju ändå någonstans, det är människorna som man skriver om som det kommer att handla om. Och det är de som folk kommer att känna, det här känns sant och riktigt, jag kan förstå den här karaktären, jag kan, ja men som en karaktär som Finn till exempel, som sagt, han är otroligt bra, han har svart bälte på att ta dåliga beslut. Jag hade någon läsare som hörde av sig liksom med ett sms och bara, jag är så irriterad på Finn just nu, bra, det är där du ska vara. Men man kan ju också bara slänga boken i väggen och tänka att den där karaktären gick inte att känna för. Eller varför är han så dum? Och jag vill ju någonstans kunna visa en människa som tar en massa dåliga beslut och som inte är liksom, han agerar inte som han borde. Men man kan ändå någonstans se, var kommer det här ifrån? Vem är han? Och kanske också locka människor att tänka så om andra runt omkring. Ja, den här personen agerar inte som det var tänkt, eller den här personen har inte. Ja, jag tänker på liksom, och det här kommer ju låta lite förmätet på ett vis, men jag tänker på att vi har en situation där våra politiker säger att a-kassan ska vara en språngbräda till arbetsmarknaden. Det är som att de aldrig har träffat en person som har gått länge i arbetslöshet och kanske bär med sig massor med saker som gör att det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kanske är arbetsmarknaden som borde flytta på sig och öppna sig för att den här personen ska komma in. Det kanske inte handlar om att om jag tjänar mindre pengar så kommer jag lättare att ta mig till arbetsmarknaden. Den här bristen på empati i vårt, liksom, jag menar vårt allmänna samtal. En mot en så har människor alltid empati mot varandra. Det är svårt att gå förbi en person som lider. Vi är mänskliga, men det är som att när vi är tillsammans i grupp så tappar vi det där. Och det tänker jag är liksom att det känns väldigt viktigt för mig att de karaktärerna, inte bara att man pratar om klass och man pratar om makt i boken, men att man också tränar läsaren på empati genom att visa personer som det är, utåt sett kanske inte är perfekta på något vis, men som ändå är möjliga att förstå och känna empati för, tänker jag.
Det är kanske de människorna man också kan känna igen sig i, de som har liksom gör rätt ibland och fel ibland.
Ja, men vi är ju alla den personen, liksom så.
Nu har vi fått ta del av liksom en skärva av ditt stora författarskap och det finns ju så mycket mer att upptäcka i allt du har skrivit. För någon som inte har upptäckt dina böcker ännu, vad skulle du rekommendera att de börjar någonstans?
Ja, men jag tänker att det beror lite grann på hur mycket magi man klarar i sin historia. Klarar man inte så mycket magi så ska man nog börja med tredje principen, som är första delen i min dystopiska trilogi. För den är väldigt, det finns ändå ett världsbygge där som man kan känna igen sig i. Så. Men vill man hellre ha det lite magiskt så tror jag att vill man inte läsa så långt, inte läsa en hel trilogi, så kanske Equilibrium. Och vill man gärna sjunka ner i en värld länge så tänker jag på Blynätter. Så.
Och jag tänker att oavsett var man börjar så är man in i ett treat. Det kommer vara en underbar läsning. Och vi är så glada för alla böcker som du har skrivit och som du kommer att skriva, Anna.
Ja, vad roligt.
Tusen tack för att du har velat vara med i Bögbibblan podcast och hoppas att vi ses igen.
Ja, men tack så mycket. Det var jätteroligt och det måste vi göra. Vi ses igen.
Det gör vi. Hej, hej!
Hej!
En skugga lösgjorde sig från det svarta skogsbrynet, kom över ängen. Det var budet. På en kraftig häst med trasslig man och hovskägget täckt av lera. När han gled ur sadeln klev Elsa bort från stenväggen och höjde lyktan så att ljuset föll över hans ansikte. Hon läste läppar så skickligt att det sällan märktes att hon var döv. Men Finn visste att hon behövde se ordentligt om det skulle funka. Hur har resan gått? Sa hon och blängde på budet som snurrade tyglarna i händerna. Ingen följde efter mig hit, om det är det du vill veta, mumlade han. Finn tolkade åt Elsa. Hon fick skylla sig själv när hon gjorde folk så obekväma att de glömde bort att tala tydligt. Men han skulle få höra det senare om han lät bli. Kan vi få se godset? Sa hon. En klocka var det, va? Hon såg på Finn och skrattade till. Han försökte le tillbaka, men en het våg kom forsande in över honom. Och leendet blev en grimas. Relikens puls fyllde honom, slingrade sig runt hans hjärta. Det kliade våldsamt i nacken. Finn försökte att inte tänka på det. Så fort budet fått upp lådan sträckte han ut handen. Få se vad du har, sa han och försökte hålla rösten stadig. Han var den starkaste reliktämjaren i 10 socknar. Det var i alla fall vad han hade sagt till Sonja när Elsa tagit med honom till henne för 6 år sedan. För att försöka skaffa honom en plats i bandet. Och det kunde mycket väl vara sant. Han hade aldrig misslyckats med att hantera en relik. Blynätter av Anna Jakobsson Lund, 2019.
Och det där var Olof Jonsson som läste ett utdrag ur Anna Jakobsson Lunds Blynätter. Ja, Max, vilket spännande samtal. Berätta, hur upplevde du det? Hur var det för dig?
Jo, men jag tycker att det var jätteroligt. Det bor ju någon slags gammal science fiction-nörd inom mig. Och jag tycker det är så spännande att tänka på allt vad vår värld skulle kunna vara eller skulle kunna bli. Och hur liksom våra relationer och familjer och vårt samhälle skulle kunna organiseras om förutsättningarna såg annorlunda ut. Och att det liksom typ gläntar på en värld som vi kanske skulle kunna realisera till exempel. Det tycker jag är spännande. Och det kändes som att det här samtalet bjöd in till att liksom tänka i de lite utopiska banorna.
Fint. Fick ett värdigt nästan avslut på den här säsongen.
Precis. För den som vill höra mer om Anna Jakobsson Lunds böcker och tankar om andra möjliga världar så kommer vi träffa henne i Sundsvall i september. Och mer info om det kommer vi säkert lägga ut dem på Instagram och bogbibblan.se. Vad händer nästa vecka, Milla?
Jo, då är det sjukt nog dags för säsongens sista avsnitt.
Du, det känns helt galet att vi redan är uppe i 14-15 avsnitt. Det är liksom den här våren har bara rusat förbi.
Verkligen, det känns verkligen som att vi har typ tagit anabola igen. Fast liksom i att vi sprintar genom den här säsongen.
Ja. Vem ska du träffa då?
Jo, då träffar vi aktivisten och översättaren Ylva Karlsson som är i färd med att översätta Leslie Feinbergs bok Stone Butch Blues som ju är en queer ikonisk klassiker från början av 90-talet. Och vi pratar bland annat om hur det är att översätta den, såklart om själva boken och hur det är att umgås med Leslie Feinberg så här intensivt i flera år.
Gud, det måste vara så speciellt. Och du måste ju vara så avundsjuk som älskar den här texten och boken.
Ja, både avundsjuk och inte avundsjuk. För det verkar riktigt svårt också. Men såklart, ja, bara framförallt extremt tacksam att Ylva har tagit sig an det här projektet.
Mm. Vad roligt. Det är vi alla och det ska bli jättespännande att höra ert samtal nästa vecka. Tack för idag!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på det 14:e avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Anna Jakobsson Lund och Olof Jonsson. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i februari 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se. Och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.